Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att, det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 191. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur står det till denna tisdag eftermiddag?
Jo, det är mycket på gång överallt känns det som. Så det är lite segt i huvudet. Min hjärna satt igång och började tänka på vad vi ska skriva inför FCK igår kväll. Och det var både bra och dåligt kan jag säga.
Det är ju jättelångt till dess.
Nej, det är det inte.
Ja, det är två matcher.
Ja, det är två matcher däremellan. Men det känns ändå som att det ska spelas imorgon.
Ja, det kan vara en inblick för läsarna det också när det gäller möjligheter att intervjua spelare och så vidare. Så blir det väldigt begränsat när det nu är tätt mellan matcherna. För det innebär att laget har egentligen matchförberedande träning och vilodag och rehabträning. Det finns liksom inte mycket mer och då är de inte alltid tillgängliga på samma sätt som när de är ute på träningsplanen.
Och det blir ju inte lättare av att vi inför den här matchen har två lag att vara på plats på träningarna hos. Som är ungefär samma. FC Köpenhamn har ju också två matcher. En i kuppen mot Hylera och så är det Silkeborg i liga, va?
Ja.
Så är det. Men vi släpper dem, tycker jag, den här gången.
Jaha.
FCK alltså.
Okej. Okay. Ja, ska det vara på det viset?
Nej, det står skit för dem då.
Ja, ni kan prata om dem om ni vill. Men jag hade inte tänkt att vi skulle göra det.
Nej.
Jag tänkte att det vi ska prata om är MFFs match mot Elfsborg och de kommande matcherna. Derbyt mot HIF på torsdag och sen söndagens match mot AFC. Och så får vi såklart baka in den allsvenska topp- och guldstriden i detta. Vi ska såklart också prata om Europa League-premiären där MFF förlorade borta mot Dynamo Kiev. Men vi börjar med allsvenskan, tycker jag. MFF vann ju med 3-0 borta mot Elfsborg. Och det känns ju så här i efterhand som att det var siffror som inte riktigt speglade skeendet på planen.
Nej, det var väl inte någon topprestation rakt igenom av MFF, det kan vi väl konstatera. Första halvlek hände ju inte mycket egentligen och Elfsborg är ju vassa på kontringar och hade flera bra lägen även i andra halvlek ju. Så att än en gång faktiskt på senare år så fick ju Malmö väldigt god utdelning när det väl lossnade uppe just i Brös.
Men vad var det, man börjar med det, i den positiva ändan, vad gjorde MFF bra i den här matchen?
De visade att de kan göra mål på straff. Nej, men till stora delar så
väldigt bra straff var det faktiskt.
Det är väldigt bra straff var det väl. Absolut. Nej, men de utnyttjar lägen, de håller koncentration trots allt och maler på och det sker ju en förändring i andra halvlek när man byter in Arno Trostason och Sören Rex. Även om det har blivit 1-0 precis innan så är det ju faktiskt en annan, det blir en annan typ av fotboll och det var väl det som vi pratade om på läktaren var ju att det kändes inte synkat och det här är ju ett problem för MFF med rotationerna att spelare som kommer in inte synkar. Alltså i första halvlek så ser vi gång på gång Oskar Lewicki leta efter passningar till Bejmo. Men Bejmo var ju inte där Oskar förväntade sig att han skulle vara. Och Romain Gall vill ju så otroligt mycket men han springer i någon sorts vakuum och det blir fel. Och tar lite taskiga beslut. Så det ser ju rostet ut där också egentligen. Så att, jag tycker det är väl bekymmer att det synkar inte riktigt när de roterar.
Ja.
Ja, jag tycker det blir ofta så också nu när Marcus Rosenberg inte är med att det saknas en given uppspelspunkt, alltså någon att förhålla sig till i anfallet som man kan lita på och vet var den är någonstans. Så att man tappar lite trygghet där.
Och det är ju en annan synkpunkt som inte heller riktigt funkar. Alltså Molins och Antonsson klickar inte riktigt, känns det som i alla fall. De borde kanske göra det som de olika typer av spelare, men det är precis som Anton som får inte sina löpningar när Molins inte löper på det sättet djupt utan går ner och tar emot. Och, ja, det är osynkat.
Däremot ska ju Antonsson ha cred för sin, vad ska man säga, giftighet, trots att han inte är direkt delikat i spelet alla gånger. Det var han ju inte alla gånger i fjol heller, men där han har ju faktiskt en ganska stark påverkan på alla tre mål. Det är ju någonting för honom att ta med sig, framförallt målet han gör då.
Ja, du inledde ju att man skulle med det positiva, det blev ju inte riktigt så, men Johan Dahlin återigen.
Jag försökte.
Ja, Johan Dahlin återigen fantastiskt bra i mål med det han hade att göra, tycker jag. Och sen som sagt, just det här att komma tillbaka och inte tappa greppet ändå matchen, tycker jag de gör bra. Givetvis Antonsson, men som sagt inhoppen också, Traustason i rätt roll betyder väldigt mycket. Jo Inge Berget pratar vi fram och tillbaka om, men jag tycker att han även i första halvlek liksom visade tendenser att det är någonting på gång, och han är ju en tillgång med sin energi utan tvivel.
Man får ju säga att även om det inte, även om han hade svårt att synka som du säger Max, så var det ju ändå så från 25-30 minuter framåt så var det ju ändå ganska stor skillnad på,
ja, men det var det,
på matchbilden. Mm. Men jag ville fråga då, för att det påminner ju på så sätt ganska mycket om matchen mot Norrköping, det vill säga att det tog lång tid för MFF att komma in i matchen ordentligt, och sen så såg det helt annorlunda ut efter det. Varför är det så, tror ni?
Jag skulle kunna tänka mig att Elfsborg faktiskt precis så som Rössle sa efter Norrköping där, att det här är ju förmodligen ett tillvägagångssätt att möta MFF som de andra lagen kommer titta på. Elfsborg försökte gå ut hårt och hårt mot MFF. Det är liksom någon slags så flavor of the month tänk i hur man ska vinna över MFF. Tidigare har det varit att alla lag har liksom parkerat bussen nästan. Inte alla lag, men många lag har parkerat bussen. Nu är det liksom, nu försöker vi gå på knock och störa dem, för de är trötta efter Europaspel och så vidare. Så det var väl lite så, men Elfsborg har inte riktigt den tyngden i truppen för att klara av att spela så, och MFF är duktiga på att hantera det. I slutändan så är det väl också den här bredden i truppen som gör att MFF, det blir en stor skillnad att MFF faktiskt kan byta in två spelare som höjer spelet, medan Elfsborg får liksom byta ut trötta och hoppas att de andra kan ta vid, men det är inte riktigt, man hoppas kanske inte på ett lyft, utan att snarare att man inte bli sämre av det.
Ett par saker att tänka på. Fouad Batshirou tyckte jag var en sammanhållande shit på mittfältet mycket. Jag tyckte att han var den som på något sätt höll ihop spelet och gjorde det bättre. Det kändes som han var lite grann på gång. Sen vad det gäller de här spelarna, alltså det är ju en problematik som vi har pratat om innan. Jag undrar om inte det var ett taktiskt misstag att dra sig ur U21-serien, även om det är matcher på en annan nivå. Men det hade ändå gett Romain Gall och Erdal Rakip och de här killarna känslan av att spela match lite oftare. Jag tror kanske att det hade hjälpt en del. Bara ett litet tillägg till vad det gäller laget. Det var ju inte meningen att Bejmo skulle spela, utan Erik Larsson skulle ju spelat där, och det var väl kanske också någonting som påverkade. Han var väl inte direkt, han hade inte massor av självförtroende med sig från Kiev.
Han fick alltså ont i ryggen under natten.
Erik Larsson, alltså, inte Bejmo.
Nej, precis. Lite gubbvarning på det, måste jag säga.
Ja, det kan man lugnt säga. Men det är någonstans, om man ska liksom sammanfatta det ut med bredare perspektiv, så är det ju, hade Djurgården tagit den här segern mot Elfsborg, så hade man ju sagt riktigt sån mesta seger. Men i och med att MFF jagas så blir det kanske lite lättare att man vill hitta bekymmer och känner att det här kommer inte att hålla hela vägen. Men det när allt kom omkring så var det ju inte så mycket att diskutera egentligen.
Det var ju egentligen det läget. Jonathan Levi hade en nick över i ett väldigt bra läge vid 1-0. Där kändes det fortfarande som det var lite där. Men sen var det ju inget snack egentligen. Det kunde blivit fler mål på slutet.
Ja.
Men menar du, Fredrik, att den här alltså motståndarpressen, är det en naturlig, liksom, sker tyngdförskjutningen i matchen, sker det naturligt då när motståndarna inte orkar pressa längre?
Ja, men lite så är det. Det blir nästan som att man brukar skriva det där, ja, typiskt konstgräslag att inte orka efter minut 70. Nu blev det ju så, fast matchen spelades på konstgräs. Så tesen håller vi inte riktigt i det här fallet då kanske. Men det, MFF är vältränat och kan som sagt byta in spelare som gör laget ännu bättre i andra halvlek. Det är ett vapen som man har förvärvat genom Europa-framgångar och skicklig ja, pengar är väl framförallt det man har liksom lyckats få det. Och det, har man, det är svårt att mäta sig med det. Det är inte så många lag i serien som kan det. Djurgården är ju ett av dem som har en bra bänk. Liksom.
Ska man vända på det och se det lite ur Elfsborgs synpunkt, så sagt, så gjorde de en hel del bra, men det var, deras anfallsspel var alltså under all kritik. Jag vet, de slog bort så mycket bollar rakt ut i intet och fick publiken emot sig rätt tidigt. Där för övrigt bortaklacken var större än hemmaklacken. Det är inte till vanligheter. Men så, alltså Elfsborg har ju stora problem i sitt spel, och det tyckte jag man såg på tränare Thelin efteråt också.
Han var lätt annars, är det ganska, han har låtit hyfsat nöjd efter båda matcherna mot MFF.
Ja, det var deras bästa match.
Och så har de ändå 1-7 i målskillnad.
Ja. Sen finns ju problematiken bakom. Nu tycker jag inte att han på något sätt orsakade målen. Unge Rönning heter han, va? Men hela den här historien med att peta sin lagkapten Kevin Sture Ellegård känns ju inte som det är harmoniskt.
Nej, och jag vet inte heller hur, det känns ju inte som tränarens val.
Nej, det är nog det är nog sportchef Andreassons.
Vad som har hänt.
Elfsborg har tagit ordentliga kliv i fel riktning de senaste säsongerna. Tidigare, om vi skruvar tillbaka klockan en sådär 6-7 år, så var det ju Elfsborg, MFF och Helsingborg framförallt som var, och IFK Göteborg i viss mån då, som var de liksom som slogs där uppe. Men Elfsborg var nästan alltid med.
Det känns ju,
Elfsborg är utbyta mot Häcken nu, som är lite samma Elfsborg lag.
Elfsborg är det nya Örebro, förutom att Örebro fortfarande är Örebro. Men sammanfaller detta med att Elfsborg hämtade hem Max Wimans favorit Magnus Haglund, hans andra session. Ja, men det där det började.
Men det ligger någonting i den då, alltså det där att favorit i repris, det är inte så bra ofta.
Ja, det är bara Houghton i MFF som har...
Ja, fast det blir ju inte heller något.
Nej, jag vet.
Men ska man tangera...
Ståle Solbacken.
Ja.
Där har det funkat.
Ja. Nej, du får inte prata om
det. Nej, just det. Vi får inte prata.
Två saker i marginalen utan att vara marginella. Det fanns ju rätt stora klagomål från MFF-supportrar att visiteringen var otillbörlig. Och tydligtvis följde de direktiv som polisen sen har backat ifrån, eller som klubbarna i alla fall har tagit bort igen. Det verkar så samstämmigt också. Så att
de har inte hängt med på det i Borås.
Nej, det kändes lite grann. De har ju lite sådana grejer för sig, och de ska redovisa publiksiffror som är fantasier eftersom de räknar sålda biljetter. Och det som var riktigt alarmerande, jag vet inte om ni har sett en bild på Twitter vid ena hörnflaggan, där inte ens en balkongmatta kan vara så dåligt sträckt som det här
plastgräset. Men det har jag uppmärksammat tidigare faktiskt, sett bilder på samma sak tidigare från Borås Arena. Men Borås Arena är först, på tal om insläppet där, det har varit tidigare deras säkerhetschef som senast match försöker uttrycka mig på ett sansat sätt här nu, men han hade lite teorier om hur pyroteknik smugglades in på arenan, så att de har mycket
de tar säkerheten på stort allvar.
Ja, det händer.
Läktarsäkerheten, inte säkerheten på planen.
Nej. Alltså det här, för det var alltså inte bara plasten bredvid planen, utan inne på planen vid hörnflaggan så var det ett par stora veck. Och jag förstår faktiskt inte hur man kan tillåta spel på det egentligen.
Nej, det är ju en klassisk skitplast liksom. Det är av den sämsta skolan.
Ove Rössler uttryckte det inte exakt så, men hans sätt att uttrycka sig talade ungefär i samma termer. Han kallade den bara megafast.
Ja, men Anders Christiansen var ju tydlig. Han kallade ju för i streamersändningen för pisseplan.
Ja, just det.
Och det är ju danska för skitplan. Ja. De använder ju piss istället för skit.
Men, och apropå Christiansen så är det ju mycket som talar för att den skada som han ådrog sig, även om det nu inte visar sig vara så våldsamt allvarlig, så känns det som att hade inte hänt på en gräsmatta.
Nej, det är bara ytterligare ett exempel. Jag förstår inte det. Jag blev lite läst tårögd i morse när jag plötsligt ser att tydligen är så att Stadsparksvallen i Jönköping ska renoveras. Och vad slår kommunen till med då?
Ja, nej.
Jag vill inte höra.
Nej. Jag blev trött.
Nej, jag förstår inte om man ska, alltså ändå måste vara lite, vad ska vi säga, att vi ska seriösa i det här. Varför man inte sätter stopp för detta innan det, för inom 5 år så kommer alla få byta ut det till hybridplaner ändå när de upptäcker vilken miljökatastrof det är och hur dåligt det är för fotbollen här.
Men det är ju kruxet med de offentligt ägda arenorna. Så kommunerna ser ju bara nyttjandegrad och ingenting annat.
Och ofta räknar de dessutom fel. Titta på gamla IP här som man fick byta mycket tidigare. Så att, nej, usch. Det är irriterande.
Så är det. Några timmar innan MFF spelade mot Elfsborg så besegrade Hammarby AIK med 2-1.
Mm.
Vilket innebar att MFF fick förbi AIK. MFF är nu 3 poäng efter Djurgården.
Ja, det var ju deras egen seger som bidrog till att de gick förbi AIK.
Ja.
Och segern med 3-0 innebar också att de gick förbi Djurgården i fallet målskillnad.
Exakt.
Härligt att få märka lite ord.
Ja, MFF är 3 poäng efter Djurgården. AIK är 4 poäng efter. Hammarby är 6 poäng efter.
Ska vi redan nu här flika in då, Fredrik, att det är lite lurigt denna veckan för Djurgården. Vi spelar ju in detta tisdag eftermiddag och redan ikväll spelar Djurgården hemma mot Falkenberg.
Ja.
Inte för jag tror att det händer någonting där, men saker och ting kan ju ha förändrats när ni lyssnar på detta.
Mm. Men ja. Det ska ju det största utropstecknet denna omgången tycker jag var Hammarby som på sätt och vis städade av AIK i derbyt på ett sätt som var imponerande. Och de visade också upp en defensiv grundtrygghet som jag ska inte säga att man inte har sett den alls. Men den höll över 90 minuter. Okej, nu släppte de in ett mål. Men var mycket mer konsekvent än i tidigare matcher. Det är liksom, de föll inte igenom på något sätt. Sen har de ju sina superjuggar också, Djurdjic och Rodic, som inte bara underhåller på plan utan även vid sidan av plan. De hade någon slags show här. Rodic börjar med 4 framför motståndarnas klack, sitt första mål. Och andra klacken gör han så här. Han gör alltså en Ronaldo-målgest. Vilket är helt otroligt. Det här är alltså, det är så jämförbart med att någon målskytt på 90-talet gör en brolinare egentligen. Det är helt otroligt.
Och superjuggar är då bara ett begrepp, ska vi säga. Eftersom...
Ja.
Men de har firat med AIK för.
Ja. Ja, de har firat med AIK. Nu var de båda väldigt beslutsamma om att verkligen visa hur glada de var att de hade besegrat AIK. Det kändes nästan i överkant. Och Djurdjic skällde ut Bojanic under matchen för att han hade spelat ut bollen när en AIK var skadad. Nej, det innehöll det mesta där. Det var roligt. Men det som man ska säga att Hammarby är riktigt, riktigt bra nu. Man får nog se dem som formstarkast i serien i kamp med Djurgården förstås, men det kanske, vad ska man säga, lyser lite mer om Hammarby medan Djurgården är kanske lite stabilare då.
Men vilka lag är då rimligen kvar i guldracet? Skulle ni säga?
Ja, det är
alla 4 med?
MFF mot Stockholm.
Ja.
Ja. Hammarby har ju både MFF och Djurgården kvar.
Ja, så de är absolut med.
Ja, det är just det som gör. Annars hade det kanske varit svårare, men nu har de ju, man ska inte säga att de har egna händer, men inte så långt ifrån i alla fall.
AIK då?
AIK är ju med 4 poäng, det är ju inte våldsamt mycket, men det finns ju någonting i deras form kanske framförallt. Nu gick ju dessutom Obasi sönder här och missar resten av säsongen. Det är ju förstås inte positivt, även om just anfallsmässigt så har de ju en del alternativ sen innan, men ja, formen ser inte så bra ut för dem.
Det finns väl en trend som talar mot dem.
Ja, precis. Alltså... Och det är också någonstans ett litet sundhetstecken för allsvenskan att den i många, många synpunkter ganska primitiva i fotbollsidén, att man liksom läst sönder den på något sätt. Även om AIK fortfarande kan täppa till på ett bra sätt, men det funkar ju till exempel inte mot Hammarby.
Nej.
Nu såg jag inte den matchen, men visst har de målvaktsbekymmer också. Linnén så tveksam.
Ja, Linnén är oerhört tveksam. Det är fascinerande, men det har varit så tidigare med honom. Men han, nu var det lite så, nu försökte han ju, vad ska man säga, skylla över det med någon slags tuppande efter matchen om att man minsann får fira framför AIKs mål och sådär, men det liksom, det gör mig inte det faktumet att han ser rätt skakig ut. Det kan vara så att luften lite gick ur AIK, vi får väl se. Men
jag tror att Europasommaren också påverkar dem. Alltså det, när det blir en misslyckat Europa så är det lätt att det dippar någonstans på vägen sen.
Det kan sprida sig i hela den föreningen faktiskt, eller i hela föreningen, ska inte ta i för mycket ännu, men det är också så att precis som MFF har AIK en ganska ålderstigen trupp och de har plöjt ner mycket pengar i sitt lag de senaste åren, mycket tack vare Isak-pengar. De har fått rätt lite av, de har fått ett guld, det kan man inte ta ifrån dem, men man måste också ta sig in i Europa för att liksom få någon vidare avkastning på de här pengarna.
Guldet i sig kostar ju mer än vad det.
Ja, men lite så. Annars får man liksom flytta tillbaka positionerna igen. Djurgården har ju haft ett annat sätt fram. De har ju verkligen inte haft några SM-guld eller Europa-framgångar på det senaste åren. Men de har ju sålt på ett väldigt bra sätt och liksom byggt upp truppen därigenom. Så de har ju liksom en garant för att faktiskt hålla över några säsonger. AIK kommer kanske få ta några steg tillbaka nu. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut i de yngre leden för dem, men de har inte släppt fram massa talanger i år som liksom slått igenom, så att säga. Hussein kanske.
Ja.
Men inte så mycket.
Om vi då tar och blickar framåt lite grann, så är det ju då, som Max sa innan, att den 25:e omgången i Allsvenskan börjar redan här på tisdagskvällen. MFF spelar på torsdag, hemmamatch, derby mot HIF. Och ett HIF som vann senast, tog sin första seger under Olof Mellberg.
Är det första gången i den här poddinspelningen som vi nämner ordet derby? Alltså är det, det måste
jag tror att du skulle säga nämna HIF.
Ja, men nästa. Är det svalaste derby upplägg
ja,
sen vi startade den här podden?
Ja, vi har ju bara nämnt Stockholmsderbyn innan.
Ja, ja, men faktiskt. Det, ja, jag vet inte.
Vi pratade rätt mycket inför bortaderbyt. Då hade vi till och med Thomas Nilsson här. Men, denna matchen känns...
Men det är som att... Det är liksom, nu är det ju, har ju sålts ganska bra med biljetter och så här. Det blir väl utsålt, antar jag.
Ja, det är i princip utsålt. Ja. Efter.
Men det känns ändå inte som att det är någon vidare hets.
Eller rättare sagt så här, supportrarna hetsar nu där för att hela stadion är utsålt utom HIF-sektionen. Så man vill att de ska minska den och släppa in fler.
Ja, ja. Nej, men jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det känns som att det fanns en period jag kunde komma ihåg varenda derby, fem, alltså enskilda matchsekvens, 5-6 år tillbaka i tiden. Nu är det nästan, jag minns inte ens hur det slutade i våras.
Det blev dåligt.
Marcus Rosenberg och firade framför HIF-klacken.
Ja, men precis. Jag minns, jag vet att de vann och så jag kan inte komma ihåg något speciellt från matchen. Vad var det som hände egentligen? Jag kanske borde säga om den.
Ja.
Nej,
ja, det var kanske HIFs bästa match under P.O. Ljung. De skapar ju rätt så mycket chanser.
Nu säger de har ju fått Abubakari skadad också. Vad heter han? Abubakari, det fattas någonting, jag kände det.
Ja. Stavelse hit eller dit.
Samtidigt så har ju de har ju fått lite självförtroende, men samtidigt kommit upp på lite säkrare mark. Men känslan är väl att MFF med publik i ryggen där kommer att tuta och köra. Känns så.
Ska MFF spela med bästa laget? Absolut. Eller är det redan dags att börja blicka mot FCK? Nu sa jag det fast vi inte skulle prata.
Absolut bästa laget, nu finns ingenting att tveka. Däremot är det man kan säga väl att om det är så att Anders Christiansen är ett gränsfall, och jag tror inte han kan spela, men om det skulle vara ett gränsfall så tycker jag inte att man ska spela honom.
Nej, det då, någonstans får det också visa sig det här med att MFF har så många centrala pjäser. Gall borde väl rimligtvis kunna fylla den luckan om det behövs, eller Akip om han är fräsch.
Ja, eller så blir det Levicki, Bacherou och så Tröstason.
Precis, det kan bli så också.
Det är nog det mest trevliga skolan, tror jag.
Ja, det är väl rimligare faktiskt att de väljer att flytta upp honom. Ja.
Jag tyckte att din tanke var roligare.
Miguel?
Det kändes lite mer roligt.
Alltså, ja, men jag tänkte man ville hålla kvar liksom en offensiv mot en offensiv.
Ja.
Så att säga.
Ja, men man kan ju säga Rakip tror jag ni kan glömma. Dels har han alltså då varit skadad och han är inte igång nu. Och jag vet inte när han spelar fotboll.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Match senast överhuvudtaget. Alltså där har du det här igen att du inte har någon matchning. Jag är förvånad att han har kommit in i ett par matcher tidigare, men han har inte gjort. Och han har varit utanför truppen i tre senaste matcherna.
Mm.
Har ni tror ni att det har, eller har ni liksom upplevt att det har hunnit bli någon effekt av Mellbergs inträde i HIF? Ni som följer dem oerhört noga.
Det har nog kanske blivit, jag kan inte säga, det är så svårt att känna av sådana stämningar, man vill nästan prata med spelare för att få uppleva det, men det finns ju säkert en större framtidstro i klubben, det har jag ju övertygad om.
Jag tyckte jag tittade en del på Djurgården HIF, för det kändes som det var lite stabilare på något sätt, lite tryggare någonstans.
det man fick inte riktigt samma intryck mot AFC här. Jag höll ett öga på AFC-matchen också. Jag ska inte säga att jag har sett den ingående, men jag hade skärmarna bredvid varandra. Så det sprudlar ju inte direkt. Men det var ju framförallt AFC som stod för en så smått bedrövlig insats. Och det är en match vi kan snegla åt i den här podden också.
Jag tror att AFC är svårt att bedöma. Därför de kan ju göra väldigt bra prestationer i korta sekvenser och sen så kan det vara helt borta.
Mm. Ja, de är ju också ett lag med Adin Alic och ett lag utan Adin Alic.
Han spelade inte senast, va?
Nej.
Vet vi varför?
Nej, det har jag faktiskt inte kollat.
Nej, men om man börjar blicka lite framåt nu så är det ju ett sånt här lite känsligt läge. Du tillhör den klubb du spelar i, absolut. Men hur tänker Adin Alic när han möter MFF på söndag?
Ja, vi kan ju slå fast att han får ju spela.
Man får ju inte hindra någon. Det gjorde Rosengård fel med en annan gård. Men det är en lite knepig sits. Alltså rent mentalt. Då menar jag inte att han skulle spela dåligt av avsikt.
I förlängningen blir ju frågan om Adin Alic vill kvala till Champions League med Malmö FF 2020 eller till Europa League. Ja. Alltså om man drar det verkligen till sin spets så är det ju så.
Och sen kan man då i andra vågskålen lägga att det är klart att genom en väldigt bra prestation mot Malmö skulle han visa att han var värd en plats i laget. Men nu bedömer ju inte Daniel Andersson och ledningen utifrån en match naturligtvis.
Nej, precis.
Ja, och känslan är också att spelare brukar ha lite svårt att prestera i den situationen.
Ja, men det är ju ingen komfortabel situation när det börjar dra ihop sig dessutom.
Nej.
Det är bara konstatera.
Men ska vi återvända till Mellberg-effekten så är det, precis som någon här inne sa, en hedersam förlust mot Djurgården. Vill jag minnas att det var exakt det jag sa.
Du börjar citera sig själv.
Ja, precis. Sen beordrade 3 poäng mot AFC som gav dem oerhört mycket säkrare mark under fötterna. Så på det viset så kan man ju säga att poängmässigt så har det ju varit någon form av prestationsmässigt en Mellberg-effekt. Visst, så långt kan man väl sträcka sig.
De kommer ju till den här matchen med verkligen allt att vinna. Det måste man ju...
Så är det. För dem blir det ju mer derby än för MFF, får man säga så. Det är ju ett klassiskt underdog-derby detta.
Mm. Ja, men för tidigare, liksom, de åren när MFF har lett serien så har det varit en annan approach till derby. Det har det liksom varit... kunnat kanske liksom mer njuta av själva den upplevelsen. Nu är det ju trots allt bara 3 poäng som ska in i jakten på Djurgården. Det är liksom inte så...
Jag tror skillnaden kommer att vara hemmaplanen den här gången. Alltså att det kommer att vara ett massivt tryck på stadion och det kommer att lyfta MFF på många sätt och vis.
Mm. Och så, HF kan ju slappna av på det viset. De har ganska behagliga lag kvar att möta efter det här. Om man nu kan säga så när man är i det läget HFE. Men de har ganska, ganska skönt avstånd ner. Det ser ut som att den här bottentrion, ja, de kommer ligga kvar där. Man kan nästan slå fast att AFC och Sundsvall nog faktiskt ryker. Falkenberg, kan de hota något av lagen ovanför till kval? Ja, det skulle väl kanske vara Östersund sannolikt då.
Jag är helt övertygad att de går förbi.
De har inte formpil upp direkt.
Nej, det kan man verkligen inte säga. Nu hade de väl lite otur här senast, Östersund. Men så, i så här många matcher så kan man ju faktiskt inte peka på flyt och oflyt. Men det för HIF så har ju kvar Sirius, Sundsvall, Elfsborg, Kalmar. Det är liksom inga oöverkomliga motstånd.
Nej. Om vi då för argumentationens skull utgår från att Malmö FF vinner derbyt och för samma argumentationens skull utgår från att Djurgården besegrar Falkenberg etc. Så har ju då MFF nästa match på söndag borta mot AFC.
Ja, det har de i vilket fall som helst.
Ja, det har de. Men... med de förutsättningar som jag just redovisade, hur ska MFF se på den matchen? Hur mycket ska man rotera? Räcker det att man bara vinner den matchen med 1 eller 2 mål eller ska man liksom satsa fullt och tänka målskillnad? Hur mycket ska man balansera den matchen mot FCK? Matchen på torsdag.
Jag tycker det finns 2 saker att tänka på. Alltså det är klart att de måste balansera till viss del. Alltså det hänger lite grann på vad som händer mot HIF också i form av skador och annat. Men det är trots allt så att sen har man en dags extra vila till. Köpenhamnsmatchen jämfört med hur man har denna vecka nu när det är torsdag söndag. Så att man hade i sig samma förhållanden uppe i Borås gentemot HF-matchen. Men jag tycker inte man ska vila för mycket, men man måste vila några. Man ska väl inte skicka ut gamla Rosenberg i onödan på konstgräset.
Safari kan man nog, Safari kan man också nog låta vila i den matchen också. Men jag tycker liksom spelare som jag tycker snarare om man ska gå för målskillnad någonstans, så MFF gör ju det bästa de kan göra är väl att gå på knock mot HF och satsa allt framåt, kanske leda med, liksom försöka få till en ganska behaglig ledning så att man kan plocka ut några pjäser i slutet av den matchen istället. Men det här är ju liksom det är någon slags utopiskt scenario som man nog ska akta sig för, i alla fall om man liksom sitter på en position där man tar ut en startelva i Malmö FF, behöver akta sig för det är ju fortfarande en match i taget som gäller, så att säga. Det är det enda
det är bara vi som tar tre matcher i taget.
Ja, precis. Nej, men det är, ja, bortsett från liksom sådana spelare som löper en omedelbar eller en överhängande skaderisk, så tycker jag nog inte det ska roteras för mycket.
Ja, men tänker ni då, tror ni att det blir ungefär samma lag som mot Elfsborg?
Jag skulle kunna tänka matchen. Med det.
Ja, kanske det. Ja. Ja, för någonstans tycker jag att vi tycker det är tråkigt när tränarna säger, men det handlar ju just egentligen om att ta nästa match. Alltså, i den situationen med FFE så har man inte riktigt råd att tänka en match framåt, därför att man måste vinna varje. Det är ju en situation man har satt sig själv egentligen ju.
Jo, men samtidigt när nästa match är mot ett bottenlag, ja, då, så måste det ändå finnas utrymme.
Det borde finnas utrymme där. Absolut. Mm.
Detta om detta. Är ni sugna på att prata Europaspel nu?
Mm.
Då ska jag börja detta med att dra lite statistik. Allra först så ska vi kanske prata om hur matchen såg ut i Kiev. MFF förlorade ju som bekant med 1-0 efter ett sent, det var 84 minuten tror jag, som Kiev gjorde mål.
Yep.
Men det var ju efter en ganska, eller det var ju efter en lång period av hemmalagsdominans. Och MFF valde ju att komma ut med ett väldigt lågt försvarsspel och ett lågt lag överhuvudtaget i den här matchen. Var det något i den här insatsen, tyckte ni, som kändes igen från tidigare år eller från liknande tidigare matcher? Jag tänker på borta mot Schenk till exempel.
Jag tycker det var lite stabilare denna gången än vad det var mot dem. Men samtidigt lite utan riktigt egen tro. Och jag skulle egentligen vilja dra lite paralleller till toppmatcherna mot Djurgården och AIK och Allsvenskan också, där man inte heller riktigt vågade spela sitt spel. Sen tycker jag att i andra vågskulden då så har naturligtvis Rösler rätt när han pratar om att det är ett annat typ av motstånd. För vi ser ju vad som händer när MFF försökte kontra. Då smalde ju rätt snabbt flera gånger på andra hållet. Men det berodde ju till rätt stor del på att MFF hade så dåligt passningsspel och så dåligt bollmottagande att det kunde bli ett kontringar mot Sundsvall också nästan. Om man ska kritisera en bit i spelet där, så att säga. För jag tyckte det som inte klickade eller funkade alls, det var ju passningsspelet. Det var ju sin sak att stå rätt och hålla tätt, men lite mer eget spel hade jag nu förväntat mig.
Om vi då ska ta den utlovade statistiken, så har jag alltså tittat på MFFs alla de mål som MFF har gjort i Allsvenskan och Europaspelet i år. Det är 67 totalt. Den här statistiken täcker bara 65 mål, för att det var två mål från bortamatchen mot Ballymena som inte
var med.
Jo, Romain Galls straff var med, men det jag var ute efter var ju hur straffen uppstod. Det har jag inte lyckats.
Det var ingen som förstod det, om jag minns rätt. För domaren bara blöste straff helt plötsligt.
Ja, så det var ingen med. Och sen så var det andra 3- eller 4-0-målet. Det här är inte heller med. Men här är 65 mål med. 15 av de målen är inlägg från kant. Eller inspel från kanten. 15 är också en ganska bred kategori som täcker instick i straffområdet i djupled. Väggspel in i straffområdet eller solo genombrott in i straffområdet. 11 mål kan man säga är en direkt följd av en brytning och hög press från mittplan och framåt. 9 mål är skott utifrån, eller retur på skott utifrån. Det är nästan bara Anders Christiansen. Mm. Levick har någon också.
Har inte Rex något?
Eller kan jo, Rex har ett också. Röstarsson ett också faktiskt. 4 mål är långboll bakom utståndarens backlinje, med eller utan skarv. 3 mål är kontring där kontringen har startat på egen tredjedel. Och så, det är kanske mest alarmerande, är 1 mål efter frispark. Och det är alltså Bengtssons magmål mot Bnei Yehuda. Det är den enda frisparken som de har.
Men då är det hörnmål, hur har du räknat till dem?
Hörnor, hoppade över hörnor, gjorde jag. Ja, 7.
Det blev 7 till slut.
Ja. Men det jag vill komma till då är att när MFF uppenbarligen, nu spelar de ju sällan ett kontringsspel i Allsvenskan för all del, men att man bara har gjort 3 av 67 mål på det som är regelrätta kontringar från långt ner på egen planhalva. Är det då så klokt att gå ut och spela så lågt och falla så djupt som man gör i Kiev?
Det finns ju en match mot Besiktas som hävdar motsatsen då, om man tittar på kontringsspelet just. Men man får inte, det är alltid det som är balansen, det är det som är det svåra när man bestämmer att man ska liksom ligga lågt, i att man hamnar på hälarna på ett sätt som gör att man aldrig liksom reser sig igen. Och att man tappar då det här momentumet som ju Rössler gillar att prata om själv.
Men det ligger lite, men är det någon skillnad i laget då nu jämfört med till exempel förra hösten?
Ja, det är ju samma spelare, men jag tycker det finns en problematik, och det kan man se oavsett om utståndet heter Kiev eller det heter Elfsborg. För även Elfsborg var ju mycket, mycket snabbare på att ställa om i kontringar än vad MFF. MFF hade ju också lite lägen, men det går lite segt och långsamt, och det är inte den självklara direktheten.
Jag tycker inte riktigt tajmingen finns på de djupledslöpande anfallarna riktigt. Det måste sägas.
Nej, men det finns nog lite plast att fundera på för MFF i den här delen av spelet, skulle jag vilja påstå.
Ja.
Mm. Men mycket är det nog att man, det som du säger där, man får ju faktiskt aldrig någon chans att öva på det här spelet. Det är ju, finns ju inget, nästan inget lag som möter MFF på det sättet.
Nej. Men hur skulle man, tycker ni att det blir ju såklart väldigt efterklokt resonemang det här, men skulle man ha gripit sig en match på något annat sätt, eller var det ändå rätt?
Men jag tycker liksom det handlar ju också, det är till viss, det är svårt, spelmodellen har jag svårt att vara överdrivet kritisk mot när man är bara några minuter från att faktiskt ta de här skrällpoängen, den här skrällpoängen borta mot Dynamo Kiev, som ändå, ja, det är ett erfaret Europalag med allt vad det innebär. Sen så kommer det ju, det handlar ju till syvende och sist om vad spelarna uträttar på plan. Det finns ju liksom tränarens påverkan på just det som sker mot Dynamo Kiev på planen, att med bolltapp och svårigheter att hålla i den och sådär. Det kan ju inte Rössle lastas för till för stor procent. Det handlar ju också om att spelarna ska liksom fatta rätt beslut, och det går mycket fortare. Man får ju också komma ihåg att av de Europamatcherna MFF spelat här fram till Dynamo Kiev, så har de ju inte varit i närheten av samma svårighetsgrad. Tidigare kvaläventyr så har de ju faktiskt ställts mot lag där de någonstans har växlat upp lite. Mot Bnei Yehuda var ju nästan så att de växlade ner mot vad som var i kvalomgången tidigare. Om man nu kan uttrycka sig så svepande. Men det
var ju stadigt neråt från de Jalle, sen var det bara...
Ja, men lite så. Ja, men det kanske blev en liksom chock, eller vad man ska säga, snarare än att man har liksom successivt anpassat sig ut efter det. Men sen så får vi inte glömma av att genomgående under hela säsongen fram till egentligen segern mot IFK Norrköping, så har ju Malmö FF haft stora problem mot topplagen i Allsvenskan också. Mm.
Det man kan fundera kring lite, för det hörde man på förhandssnacket och en del frågor som kom även på Kievs pressträff, så att säga, det är att de hade väldigt stor respekt för Malmö och såg nu faktiskt MFF som ser MFF som den största utmanaren i gruppen och inte FC Köpenhamn. Och det är möjligt att MFF av det skälet kanske var lite försiktiga, för försiktiga. För jag tycker att Kiev också började ganska försiktigt egentligen, man vågade inte blotta sig. Och det är möjligt att hade MFF vågat fäktas lite mer på deras villkor så kanske. Men det kunde också slutat med 3 kontringar i baken.
Hur, Köpenhamn vann ju samtidigt mot Lugano med 1-0. Den var inte så imponerande, den insatsen heller, Fredrik.
Nej, det var väl inte sådär våldsamt imponerande. Jag var ju på plats där på, ja, på parken.
Det är därför jag vänder mig till dig.
Ja, precis, precis. Men det är inte lätt för lyssnarna att säga att du vänder dig till mig. Men,
ja.
Inte jättegalen sådär Europa-hets i Köpenhamn. Man fick verkligen intrycket av att möta Lugano i Europa League inte är så jättemärkvärdigt för den klubben.
Nej, det var väl inte hela århundradets motstånd.
Nej, det var inte det. Men, och det säger ju någonting om FC Köpenhamns styrka att man gör en sådär match. Man har tre raka förluster i bagaget, men man kan ändå visa upp en så pass trygghet att man faktiskt kan städa av Lugano. Som, bortsett från en period i slutet av första halvlek och någon sån där liten ströchans i andra halvlek. Som någon var offside och någon var hans, ganska tydligt. Så skapar de inte speciellt mycket.
Om man å andra sidan då, är Lugano så dåliga som deras som säg, senaste 6 veckornas resultat har visat?
Eftersom den enda Lugano-matchen jag har sett i hela mitt liv är just den här matchen. Ja. Så är det svårt att säga så mycket. I och med att MFF har dem först några omgångar bort så har man inte förkovrat sig just så mycket i hur det ser ut när de spelar, hur de släpper in mål och så vidare. Inte jag i alla fall, än. Men nej, det var inte imponerande. De hade som sagt stora problem i början. Sen så fick de igång sina vingbackar lite grann och ställde upp med en slags fembackslinje, men den var så tillbaka dragen i början så att de kom aldrig till några anfall, utan det blev upp med bollen till anfallare som fick liksom uträtta det mesta på egen hand. Men sen så lyckades de flytta upp sina vingar lite grann och då började de störa Köpenhamn ganska mycket faktiskt. Så mot slutet av första halvlek så då hade FCK problem och då såg det rätt virrigt ut många gånger.
Man får ju säga ändå att det var två ganska väntade resultat.
Yeah. Och det ska väl för MFFs skull bra att inget av resultaten rann iväg, så att säga. Nej.
Och jag tycker att man ska betona att om man jämför med Schenk eller Genk det förra året så var ju prestationen betydligt bättre nu. Det är som vanligt att vi har höga krav på laget helt enkelt. Men det är ju också någonting man hör på spelarna själva, att de tyckte det var surt att tappa i slutet, men de ser ju också brister i sitt eget spel.
Förändrar resultaten synen på gruppen något?
Nej.
Nej, jag har nog hållit FCK och Dynamo Kiev som de två som på pappret är favoriter och går vidare.
De är ju sida detta av två.
Det är inte svårare än så. Nej, men det är inte alltid det stämmer. Men det skulle liksom, jag tror faktiskt att rutin spelar in väldigt, väldigt mycket i sådana här sammanhang. Även om så kanske inte riktigt var fallet i förra årets grupp då, men
ska man liksom ikläda sig supporterrollen riktigt på något sätt här, så är det klart att man inför första matchen hoppas att Kiev skulle vara lite så svaga som man anade att det hade varit i ligan. Nu vann de med 5-0 direkt efter de hade mött MFF här. Så att som MFF-supporter så bör man ju tänka så här nu, tror jag, att ja, men de är på väg upp nu. Nu bankar de Lugano och sen FCK 2 gånger, sen är de klara. Så har Malmö ett gynnsamt läge när man möter Kiev nästa gång. Jag tror alltså någonstans att det är inte Kiev man ska sikta på, utan det är FCK det handlar om.
Mm. Ståle Solbacken har ju varit ganska tydlig med att det kommer avgöras mellan MFF och Köpenhamn sista omgången på parken. Han var ju väldigt nöjd med att de tog en seger här, för det betyder att kan de norpa ytterligare 3 poäng någon gång fram till den sista gruppspelsmatchen, så kommer de vara med, då kommer de ha avgörandet i egna händer, så att säga. Och det stämmer ju. Att inleda med en seger där, det måste de ju nästan göra. Liksom. Och det är fascinerande när man tittar på FCKs radda i Europa, att de 9 senaste gruppspelen de har spelat så har de tagit poäng. 4 av dem med seger. Och det är ju en garant för att man faktiskt kommer leva hela vägen in i slutomgången. MFF har 5 Europa-gruppspel, samtliga inledda med förluster. Det är ju ett lite annat utgångsläge.
Apropå förra års gruppspel så är det ju Sarpsborg har det lite kämpigt i Norge, har jag noterat.
De ligger väl långt, långt ner.
Kämpar, ja, de har pendlat mellan nedflyttningsplats och kvalplats.
Aj, aj.
Det bevisar att spel i den långa inkast inte håller i tid.
Håller inte i längden. Det var ju, nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg vem de mötte, det lite dåligt, men det var ju en riktig skräll i första omgången. Det var ju att luxemburgska Dudelange tog den första segern i en helt galen match. Hon vann med 4-3 borta.
Just det, kan det ha varit mot Apoel?
Ja, det var Apoel, det är rätt. Det är rätt.
Ja. Mm. Vi håller där eller ska vi ta ett
stort... Nej, men jag tänkte vi kan spara FCK och koppla ett mer ordentligt grepp på dem i nästa vecka och sådär, men man kan inte säga att det sprudlar om dem. Det kan man verkligen inte göra. De har haft en ganska kämpig höst.
Och planen är att om ingenting fortsätter inträffa så åker jag in och ser FCK Köpenhamn Silkeborg på lördag. Som intressant att följa liksom vad som sker runt FCK nu också.
Så är det.
Ja, vi upplever ju någon slags journalistisk julafton här egentligen. Vi kan se dubbelt så mycket fotboll under de här veckorna. Det är ju faktiskt så. Nej, det är väldigt spännande. Det är en utmaning för oss också, får man ju säga, som är väldigt rolig tycker jag.
Absolut. Absolut.
Ja, jag tänker att vi återkommer någon gång i början på nästa vecka. Jag tittar på er lite lätt frågande och hoppas att det är...
Det låter som en bra plan.
Med verklighet.
Det hänger på diverse olika träningsscheman och så vidare.
Ja, absolut. Men man kan säga, om vi säger någon gång i början på nästa vecka så har vi inte sagt för mycket.
Ja, eller på fredag.
Det här har varit avsnitt nummer 191 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas.
I Jönköping.
I svensk elitfotboll, även i Jönköping. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss, hej hej!
Hej!
Hej.
Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.